Välkomna tillbaka den här morgonen då, där jag ska fortsätta nu ta er med på i de här tankarna som jag har förberett och nu på ett pass fram till fikat och sen ett andra pass då efter fikat. Och sen i eftermiddag får ni ju chans att bearbeta de här sakerna tillsammans i grupper och sen summerar vi det här i ett panelsamtal här framåt eftermiddagen. De flesta av er var ju med igår. Men bara någon snabb repetition. Vad var det jag sa igår? Vi har ju ett tema för den här dagarna som handlar om formande gemenskap att samlas runt pärlan som på något sätt hämtat sitt tema ifrån Matteus 14, Jesu liknelse om köpmannen som sökte efter fina pärlor. Matteus 13 är det ju självklart. Tack! Det vet jag egentligen att det är det som är liknelsekapitlet i Matteus. Ja. Då tar jag och läser Matteus 13 för istället, 45-46. Men himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Och jag bara började då igår då med att på något sätt måla upp bilden av vad handlar pärlan om. Och betonade ju några saker då, va, att pärlan finns tillgänglig för oss bara i det gemensamma livet i Kristus. Använde Gregorius gamla citat där, Gregorius den store, om du är ensam, vems fötter ska du då tvätta? Alltså det är bara tillsammans i Kristus som den här pärlan finns, där man kan lära känna vad Guds kärlek och Guds barmhärtighet och skönheten i livet med Gud handlar om. Och samtidigt så speglar jag dig mot då ett dike där vi inte får hamna i det Bonhoeffer varnar för oss för, någon idealbild av att detta är församlingen och det är egentligen den där idealbilden vi älskar. Det är inte de människorna vi faktiskt möter som vi älskar utan våran idealbild. Och hur den där balansgången då ska gå mellan visionen om pärlan mot att inte hamna i den här idealbilden som Bonhoeffer verkligen hjälpte mig att också bli varse och uppmärksamma. Det andra jag pratade om igår sen mot den där bakgrunden var ju att visa att vi lever i en tid där det är väldigt svårt att upprätta formativa gemenskaper, formande gemenskaper. Därför att vi lever i en tid där väldigt starka krafter drar våra liv isär istället. Talade om det här splittrade livet och att frikyrkan också lever verkligen i den här identitetskrisen som vi har diskuterat nu i massmedia också. Handlar ju om den här krisen av att vara formade i en annan tid och nu leva i en så efterindustriell, postindustriell samhälle som i väldigt hög grad splittrar våra liv och drar oss isär. Utmanar oss kring detta. Hur kan man upprätta formande gemenskaper i vår tid? Och jag sen lovade om du hjälper mig sen att hitta bild 12 där jag bara gjorde den här. Hur upprättas formande gemenskap i en splittrad tid? Där jag visade då vad jag skulle... Och du kan bläddra fram den bilden i sin helhet då. Där jag sa då att... Jag försökte visa då sociologiska problem. Att det är samhällsförändringarna påverkar oss. Och att samhällsförändringarna därför inte bara kan mötas med... lösas genom att vi möter det med en annan attityd. Alltså bara vi blir lite mer fromma så löser sig allting. Utan jag tror också man måste börja ställa ganska konkreta praktiska frågor. Men hur ska vi handla? Vad ska vi göra tillsammans som församling om vi vill inte bara spegla den tid vi lever i utan också värna om pärlan i vår tid? Och... Jag började då på den första exemplifieringen av de här frågorna på tre områden som handlar om tiden, hur vi ser på tiden. Och sen kommer det handla om nu förmiddagen familj och sexualitet och efterfikat då om konflikter. Jag hann också igår börja på det här med tiden och söndagsfirandet, del 1, så du kan Tack, du kan ta den bilden också, jättebra. Det jag bara slutade igår med att tala om när vi funderar på hur vi ser på tiden och hur vi upplever tiden, så hävdade jag att tiden avslöjar flera av våra största avgudar i vår tid. Tron på att det är jag som kan kontrollera mitt liv och planera mitt liv, att jag har det i mina egna händer. Att mammon är vår trygghet. Vi måste tjäna våra pengar, bygga upp våra aktiefonder och pensionssparande för att vi ska vara trygga. Karriären som vår livsmening och identitet. Jakten efter tillfredsställelse och nöje. Jag brukar ibland ta bilden, för den har också träffat mig, en annan text. Så känns det som att den där gamla texten, 2000-åriga texten, är sån mitt i prickbild av den kultur som vi lever i. Att vi tillhör en kultur som Satan har tagit upp på ett mycket högt berg. Och sen har Satan låtit oss titta ut över hela världen och säga att allt detta kan bli erat. Bara ni tillber mig. Ni kan göra precis allt vad ni vill. Ni kan åka vart ni vill på semestern. Ni kan välja vilket liv, vilken yrkeskarriär ni vill. Ni kan bli vad ni vill. Allting är möjligt. Alla världens möjligheter och rikedomar ligger framför er. Men vi håller på att förlora själen. Vi håller på att tappa livet. Och det här är allvarligt. Därför jag säger att Satan har tagit oss upp på ett berg. Därför att jag tror det är allvarligt. Inte därför att Satan kanske inte har varit lika hård i andra tider. Det var fruktansvärt tufft också. Jag vet inte vad som är tuffast där. Det var väldigt tufft som ung grabb i Lenhovda, som jag sa igår, fundera på. Ska jag våga vara Jesu Kristi efterföljare även om de kommer reta mig på skolgården? Att våga göra det uppbrottet, det var väldigt svårt. Men vi lever i en tid där på något sätt denna lockelsen om att kunna vinna allting. Även när jag tänker idag, va? Även om man växer upp i ett, som man kan tycka, maximalt marginaliserat invandrarhem i Rosengård, så kan man komma upp på precis samma berg ändå. Jag skulle kunna bli Zlatan. Allt skulle kunna bli mitt i världen, va? Jag skulle kunna bli världens centrum. Och samtidigt vet vi ju hur fantastiskt liten chans det är att bli en Zlatan. Och då var i förhållande till den här världen, så hann jag ju sluta då igår med att säga så här. Att en av de sakerna vi behöver återerövra som kristna, som frikyrka, som församlingar, är att vi behöver fira söndagen. Vi behöver fira söndagen för att avslöja och bryta vår tids avgudar och makter. Och då tar vi nästa, går ju till nästa. Söndagen, ja, du kan ta bort de där pilarna så länge. Tar vi bara rubriken. Söndagen, den dag som bestämmer alla andra dagar. För det är klart, när jag säger det så, att söndagen är ett sätt att utmana avgudarna, då handlar det ju verkligen om också hur tänker vi kring söndagen. För kommer ni ihåg den här fina bilden jag visade igår med den här harmoniska cirkeln, som var min bild på det splittrade livet? Där man delar upp livet i olika sektorer, hemmet, arbete, fritid, institutioner och så vidare. Så var ju min utmaning att frikyrkans risk är ju att vi har blivit liksom avgränsade, sektoriserade och placerade i fritidssektorn. Och det är klart, det är vårt söndagsfirande bara liksom det här att vi samlas en, möjligen två timmar på söndagen för att ha det trevligt i fritidsklubben. Då stör det inte Satan speciellt mycket. Utan frågan är ju då om vi kan fira söndagen, som jag skrivit här, så att det blir den dagen som blir den centrum som bestämmer alla andra dagar. Om det är ett sätt att bryta den här marginaliseringen, sektoriseringen på ett sätt som för vår tro till livets marginaler. Kan vi fira söndagen så att söndagen blir ett sätt att återerövra hela livet under Guds herravälde? Jag brukar ta ett annat exempel på det här som säkert också är beklagar. Ni som har hört mig, ni har ju hört det mesta av det jag säger. Men man kan ju alltid trösta sig, det vet ni ju som förkunnar, att folk glömmer ju, så det gör väl inte så mycket. Men jag brukar ta bilden också av hur tänker vi när vi firar Herrens måltid tillsammans? Hur ofta gör ni det? En gång i månaden? Jag vet inte. Det kan man ju fundera på då när vi firar Herrens måltid, så, och jag använder ju det ordet just för att vi så lätt glömmer bort att Herrens måltid ju faktiskt är en måltid. Det är ju väldigt ritualiserat och avskalat, så här, men det är ju en ritualiserad måltid vi firar. Och då kan man ju fundera på den här Herrens måltid. Om det handlar om måltider, då får man ju genast tanken då. Men har detta någon relation till alla andra måltider jag firar? Om jag firar Herrens måltid en gång i månaden så hinner jag ju äta, det borde jag ju räknat igenom, 3-4 måltider om dagen gånger 20. Det blir ju ungefär 100 måltider på en månad. Ja. En Herrens måltid och 100 vanliga måltider. Har de någonting med varandra att göra? Firar vi Herrens måltid så att alla våra andra måltider också blir annorlunda? Eller har vi gjort den här avskalade liturgiska måltiden till någonting som blir det här väldigt avgränsade religiösa vi gör i fritidsklubben som egentligen inte har en relation till övriga livet? Paulus, det är precis detta Paulus diskuterar i första Korinthierbrevet. När han är så upprörd över församlingen att man kan fira Herrens måltid och samtidigt finns det människor som är hungriga ibland er. Hur kan ni fira Herrens måltid och dela brödet och drycken med varandra utan att se till att alla får äta sig mätta? Ser ni inte att livet hänger ihop? Och poängen med att fira Herrens måltid är ju inte att vi ska gå på något sätt till någon specifik helig sfär och göra något magiskt hokus pokus bara. Utan tanken är ju att vi firar måltid därför att Gud håller på att samla en ny mänsklighet. Där vi på något sätt kan dela livet med varandra och med Gud och göra det sedan i alla våra måltider. Och precis samma problem kan vi ha när vi tänker kring söndagarna. Eller gudstjänsten, vi tänker att vi på något sätt vi lever våra stressade upptagna liv, men i alla fall en timme eller två timmar på söndagen så hoppar vi ur ekodjuret, kommer till gudstjänsten, andas ut och hämtar ny kraft så vi kan hoppa tillbaka i ekohjulet och köra full fart igen. Då har vi inte erövrat söndagen. Utan att fira söndag är ju på något sätt den här utmaningen. Att låta söndagsfirandet bli den dagen som bestämmer alla andra dagar i mitt liv. Det är där vi möts. Det är för att vi vill inte att den där bergets lockelse ska bli det som bestämmer våra liv. Utan vi vill samlas runt pärlan och låta på något sätt Guds perspektiv vara det som genomsyrar tillvaron. Och då kan vi ta första pilen här. När vi firar söndag, vad betyder det då? Och att min tid sätts in i Guds tid. In i Guds frälsningshistoria, inte bara söndagen. Alltså det här, och det här har ju väldigt mycket med individualismen att göra. Och nu säger jag inte det här till, jag säger detta till er nu, jag säger det inte till den andliga sökaren som kommer till gudstjänsten därför att personen har djupa personliga behov som behöver bli mötta. Men vi som sitter här och vi som är liksom etablerade församlingsmedlemmar, vi måste också göra denna omvändelsen att vi firar söndag, vi firar inte gudstjänst bara för att jag ska komma dit och få mina behov mötta. Utan vi firar gudstjänst för att vi vill möta Gud. Och att vi vill sätta in våra liv i Guds relationen och Guds gemenskapen och låta den relationen med Gud bli det som formar vår förståelse av tillvaron. Det är inte mitt livsprojekt. Det är inte min horisont på något sätt som ska bli det som dominerar livet, utan jag måste på något sätt komma till den punkten där jag får sätta in mitt liv i Guds liv, i Guds eviga historia. Som börjar, ja det börjar inte Guds liv med, men vår relation med Gud, med skapelse och slutar med ny himmel och en ny jord. Att få bli en del av detta oändliga, gudomliga skede och mysterium, det är det vi gör när vi firar söndagen. Och det vi behöver på något sätt är det, tänker jag, och det är det jag menar med att erövra söndagen som en utmaning av alla vår tids avgudar. Att fira söndagen så att vi verkligen får samlas med Gud som centrum och låta det perspektivet omforma vår förståelse av tillvaron. Och vad betyder det? Några saker. Det här skulle vara egentligen mycket mer spännande att få prata med dig om nu. För vi tror vi tillsammans representerar vi mycket mer vishet på det här än vad jag gör. Men jag har i alla fall lagt tre punkter till här. Den första punkten är, ta emot livet som en gåva från Gud. Tacksägelse. Vad det är stort i vår tid. Att få fira gudstjänst och påminna sig om detta. Inte att Roland Spjut, du har ansvar att göra någonting av ditt liv och vad gör du med det och hur sköter du det och vad ska det bli av med? Tar du vara på dina möjligheter med mera. Utan att få fira söndag och påminna sig om att allting är Guds nådegåva i mitt liv. Livet är en Guds gåva. Jag vaknar, jag andas, jag lever, jag äter därför att Gud ger mig livet. Jag har människor omkring mig som uppskattar och älskar mig därför att Gud har gett mig de där människorna. Det finns en mening med mitt liv för Gud kallar på mig. Gud vill använda mig. Vilken fantastisk befrielse det är att få fira söndag och verkligen påminna sig detta. Att livet är inte mitt utan det är Guds. Gud ger oss livet som en oförtjänt gåva. Och därför att få träffas på söndagen och bara tacka Gud. Tacka Gud för att vi får ta emot allting av honom. Vilken fantastisk perspektivförändring det är i vår tid. Och vad det är, jag känner ju själv detta va. Vilken utmaning det är i vår tid att ta emot livet som en gåva från Gud. Det där utmanar fantastiskt mycket i vår tid. Den andra punkten står det så här, vi delar varandras bördor och glädjeämnen. Och det tänker jag också då, när vi kommer inför Gud och tackar honom för att livet är en gåva, så måste vi också göra det på ett sätt som gör att det verkligen blir tydligt. Att när vi kommer till söndagen är det inte så att vi har på något sätt försökt nu klä oss fina och snygga till oss så att vi kan lämna vårt vardagliga liv bakom oss och nu skärper vi till oss och sen möts vi som präktiga kristna för att någon timme eller två i gudstjänsten. Vi måste fira gudstjänst också så att vi verkligen visar att vi binder ihop hela livet när vi möts på söndag. Det är Roland Spjut som kommer till gudstjänsten och inte söndags Roland. Vi kommer där med alla våra bekymmer, alla våra glädjeämnen, där vi liksom kämpar med och brottas med i livet för att vi behöver få möta Gud. Livet och Gud måste verkligen få liksom den här mötesplatsen. Och därför ska vi vara väldigt rädda också, tänker jag, om i gudstjänsten, de där sakerna som verkligen visar att vi delar livet med varandra. Förbön är ju en fantastisk möjlighet i våra gudstjänster, på alla omöjliga sätt. Att man kan få nämna förbönsämne. Att vi inbjuder till förbön. Att vi ber tillsammans och inte bara för oss själva utan för den värld vi lever i. Pengarna. Att vi visar på något sätt, det kan man diskutera, det här med pengar, det är svårt. Men ändå att vi faktiskt delar med oss av det vi har för att vi på olika sätt använder våra gemensamma tillgångar för att dela ut dem på olika sätt. Va? Vi ska inte skämmas för det, utan det är någonting väldigt vackert att vi på något sätt delar våra resurser med varandra för att hjälpas åt med att göra saker och ting och kanske också då både sociala projekt och arbete olika ställen i världen. Och kanske jag tror också vi skulle behöva återupprätta vittnesbörden i gudstjänsten. Att berätta. Och inte bara det här då standardiserade lyckliga historieberättandet. Utan vittnesbörden som där vi också kommer ihåg att dela våra vardagar, glädjeämnen men också kanske det som utmanar oss med varandra. Men jag tänker det är en väldigt viktig del också i vårt gudstjänstfirande att vi funderar på då hur synliggör vi verkligen att vi liksom, det handlar om inte att vi lämnar vardagen utan att vi möts tillsammans med allt det vi är och brottas med i livet för att vi vill ta det och bearbeta det med Gud som centrum. Allas delaktighet har jag också, det är ju en del i vår frikyrkliga tradition. Att församlingen inte bara är några proffs, utan att församlingen är vi allihopa. Det är ju lättare eller svårare beroende på hur våra församlingsstrukturer ser ut på ett sätt. Va? Men det är så paradoxalt, och jag har pratat nu med flera av er också efter gårdagen det här. Va? Att det finns nog ingenting som är så ojämlikt i vår tid som tiden. För de flesta av oss, tror jag nästan majoriteten av oss som sitter här, så är ju tiden vår stora bristvara. Va? Hur ska vi orka? Hur ska vi hinna? Och samtidigt lever vi i ett Sverige där ganska stor procent av befolkningen i Sverige har precis motsatta problem. Att ingen frågar efter deras tid. Deras tid är värdelös. Den verkar nästan bara vara en belastning i vår tid. Och jag tror vi som församling måste vara riktigt observanta på detta. Hur tar vi vara på denna gåva? Av alla de här människorna som inte, vars tid inte frågas efter i vår tid. Och det behöver inte betyda att de måste stå i talarstolen. Vi har ju väldigt märkliga uppdelningar ibland mellan naturligt och övernaturligt och vad som andligt och inte andligt. Men egentligen vet vi ju allihop att ibland så är ju kaffebordet det viktigaste på söndagarna. Så underskatta inte betydelsen av att koka kaffe. Att vara närvarande i fikat. Att tala Kristus, liksom förmedla Kristus kring fikaborden. Vi hade ju ett par läckra, Kjell hade ju ett par läckra berättelser från New Life igår också om detta. Var människor som på olika sätt förmedlar Kristus. Att vara närvarande. Alltså jag tror en av de stora misstagen vi gör när vi beskriver vår egen frikyrkohistoria. Det är att vi kan lite småle åt att ja, det fanns ju så många ogifta kvinnor som fanns i församlingarna. Kanske de var en nyckelfaktor i frikyrkan. De som hade tid. Som kunde be, som kunde koka kaffe och som kunde vara närvarande. Det paradoxala med den här sociala olikheten det är ju att medan vi själva tänker oj, 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 här sitter vi nu och slösar bort tiden på söndagen, borde hem och göra detta och detta, detta. Så kan ju de andra grannen bredvid mig i bänken sitta och tänka oj, hoppas vi kan hålla ut så länge som möjligt på söndag. För det här är ju då veckans högtid, sen går jag hem och har ingenting att göra. Så vi behöver nog också erövra söndagen inte bara som en dag för att fira gudstjänst en eller två timmar. Utan också erövra söndagen. Inte bara gudstjänsttiden utan söndagen. Som en dag som hjälper oss att omorientera livet. Och när vi märker i vårt eget, nu har ju vi problemet, det vet vi ju allihopa. Att söndagen är ju arbetsdagen. Man ska göra sin stora insats och hur hanterar man detta. Och det där är ju en utmaning som man skulle behöva prata om själva. Hur söndagen inte för oss bara blir en arbetsdag utan att det verkligen blir söndag för oss också som pastorerna. Den centrala dagen som hjälper mig att få rätt orientering på tillvaron. Jag skulle sagt någonting annat där. Antagligen så skyddar Gud er från någonting tokigt där. Fundera på detta. Hur kan vi återerövra söndagen som en dag som utmanar vår tids avgudar? Och återigen så är ju detta inte därför att vi ska åka hem nu och lägga bördor på våra församlingsmedlemmar och säga varför är ni så dåliga på att fira söndagen och varför är ni inte här? Utan det är ju för att vi längtar efter att människor ska få upptäcka pärlan. Att man inte ska förlora livet, tappa livet. Utan att vi ska hjälpa varandra att upptäcka livet. Så att vi inte märker. Det vore ju så tragiskt också om man summerar sitt liv och upptäckte att summan av livet blev noll. För jag glömde bort det som var viktigt i livet. Så låt oss hjälpa varandra att vara rädd om pärlan. Och söndagen tror jag är verkligen en nyckelsak för att, en viktig sak för att hjälpa oss att återupprätta pärlan. Och känner vi att vi inte kan fira söndag för att jag är så stressad. Livet är så fullt av allt det som jag borde göra. Livet är så fullt av bekymmer. Så är det ju just ett av de stora skälen till att vi måste fira söndag. För är livet så, då har vi någonting som vi borde reda ut med Gud. Då är det någonting som är fel. Någonting vi skulle behöva komma till rätta med. Nu ska jag försöka hinna med. Det är ju nästa seminarium. Seminarium 2, familjehem, sexualitet och den lilla gruppen. Vi kastar oss. Nu säger vi, ja. Nu har vi avslutat tisdagen. Och nu, hej, nu är det onsdag imorgon. Och nu börjar vi på nästa seminarium. Äntligen så är jag i fatt. Så det enda problemet är nu att jag är 20 minuter kort. Ja, familjehem, sexualitet och den lilla gruppen. Ska man, och du kan ta hela bilden där. Ska man fundera på detta, hur ska man hålla ihop ett splittrat liv och formande gemenskaper, så finns det naturligtvis en del i vårt liv som är fundamentalt. Och det är den delen som handlar om familj, hem, hushåll, sexualitet. Det där är en fantastiskt viktig del i vårt liv. Arbetet och karriären är ju också oerhört starkt. Jag svepte väldigt snabbt över det nu när jag pratade om tiden. Man skulle fundera väldigt mycket på mer på arbetet också. Men nu så, det är också ombett så att jag skulle ta det som exempel, familj, hem, sexualitet. Och hur hänger de här ihop? Pärlan och kärleken. Och jag ska försöka visa nu hur de båda hänger ihop. Och samtidigt hur det finns ett ganska, vad ska man säga, paradoxal relation mellan de där två sakerna också. På något sätt är det ju så att de här sakerna hänger ihop. Att vi tror på att Gud är kärlek och att Gud är den som har skapat alla och verkar överallt i världen. Och därför så bär varenda människa på denna oändliga längtan efter kärlek. I grunden är det ju så. Att vi är skapade av en kärleksfull Gud och därför så finns det inget djupare i våra liv än denna längtan efter kärlek. och den kärlekslängtan är oändlig. Den blir på något sätt aldrig mättad i vårt liv. Man kan ju tro det kanske någon period när man är riktigt förälskad. Att nu har man upplevt och nu allt det som tillfredsställer mitt själ. Men ni som har varit förälskad vet ju att det fyller inte alltid vårt liv heller. Det är oändligt denna längtan efter kärlek. Därför att det vetter mot Gud. Och samtidigt så är den här kärleken och behovet utav kärlek och sexualiteten som pumpar i våra kroppar också samtidigt så mycket någonting som så lätt leder oss bort ifrån Gud också. Det är väldigt mångdubbelt. Jag gör ju så här i mina primitiva förberedelser att jag skulle ha en bild på kärlek och sen tar man en googling då och skriver ordet kärlek och får fram massa bilder som ni inte ska titta på. Det är ju bara upplysta så här, heliga personer som jag som kan titta på det. Men så får man fram såna här roliga bilder också som den här stenen. Jag vet inte om ni ser vad som står, men där står det så här vackert, modernt då, va? När kärleken inte är galenskap är den inte kärlek. Ja, vad fint. Och jag ska inte, egentligen nu är jag hånfull, det ska man inte vara. Jag kommer till det sen. När man skriver en sån här, jag vet inte vad man tänker på. Men åtminstone så borde man ju få baktanken. Hur mycket galenskap finns det på detta område som har ruinerat människors liv? Vad är det så här? Hylla kärlek och galenskap. Vad är det för någonting? Jag ska nu göra precis samma sak som jag gjorde igår. Att jag ska göra den här sociologiska rundan först innan jag försöker ge några kristna perspektiv på detta. Och nu gör jag den här första delen kort, för jag har ju egentligen redan sagt den igår. Att en av de största förändringarna som har hänt i den här övergången från de här tre bilderna. Ja just det, du kan ta nästa bild med de här tre bilderna, såg jag. En av de största förändringarna som hänt i det här skiftet från bondesamhälle, industrisamhälle till det postindustriella samhället, vad vi nu kallar det, är ju familjens förändring också. Va? Att familjen har genomgått väldigt stora förändringar i det här 100-årsskiftet. Du kanske kan ta hela bilden nu bara så. Det är ju det jag pratade om igår. Att det industriella samhället slog sönder byns väl integrerade produktions- och livsenheter. Alltså det här livet där allting var väldigt samlat. Och när mamma flyttade till Enhovda sen med sin familj så var det ju fortfarande på ett plan ett ganska samlat liv. Pappa kunde fortfarande gå hem från affären och äta mat hemma. Va? Tills mamma började jobba på sjukstugan och inte var hemma längre. Men det som har hänt i den här övergången är ju väldigt mycket detta, va? Att familjens funktioner har reducerat. Man arbetar inte hemma längre utan man åker till arbetet. Mannen åker dit och sen börjar kvinnan åka dit. Va? Man utbildas inte längre hemma därför att kompetensen jag behöver finns inte hemma. Utan barnen åker till skolan istället för att utbilda sig. Och sen sjukvård och social trygghet flyttar också hemifrån. Det är inte släkten som ska ta hand om mig utan det är det offentliga som ska ta hand om mig. Och i hög grad som jag sa har också fritiden sen flyttat hemifrån. Man engagerar sig i olika fritidsklubbar. Och det är klart att det har ju förändrat familjens funktion väldigt mycket. Och vi kan ta nästa bild. Konsekvenser, den första konsekvensen då. Det är ju det här som gör att vi har en sån oerhört tydlig skillnad i vår tid mellan det privata och det offentliga. Att privata familjen skiljs ifrån den offentliga världen. Alltså när man tänker det gamla bondesamhället så var det ju väldigt svårt att dra den gränsen. Därför att på något sätt familjen, bondgården var ju liksom mitt arbete, sociala tryggheten. Och det var liksom där livet utspelade sig. Det gick inte att skilja mellan vad som var på något sätt min privata familjesfär och vad som var den offentliga sfären. Men vi har i allt högre grad placerats in i ett samhälle där det här blir en av våra viktigaste skillnader mellan det privata och det offentliga. Och den här oerhört starka känslan av att jag lever i ett väldigt stressat, hektigt arbetsliv, det är full fart. Chefen bestämmer vad jag ska göra kanske. Det är mycket press. Och i kontrast till det så ska jag ha min privata sfär som är min egen. Den som jag själv rår över, som ingen annan ska styra över. Mitt eget. Så familjen har gått väldigt mycket från att vara det offentliga till att bli det privata. Och det där ser vi ju oerhört tydligt också i lagstiftningen. Om det gamla bondesamhället var självklart att den offentliga lagstiftningen straffade äktenskapsbrott. Därför att äktenskapsbrott var ju liksom ett hot mot den gemensamma offentliga livet man levde med. Det hotade på något sätt det gemensamma livet i byn. Så är det idag i Sverige ju totalt otänkbart att man skulle dra någon inför domstol för att personen har varit otrogen. Därför att det är ju en privat sak. Det är ingenting som det offentliga på något sätt ska lägga sig i, va? Utan det tillhör vår egen sfär. Den där sfären som vi måste få sköta själva, som handlar om min familj, mitt hem och min fritid. Det andra väldigt tydliga skiftet här, eller konsekvensen av det här skiftet, är ju att när alla andra funktioner flyttar hemifrån blir det enda kvarvarande kittet kärleken, i betydelsen en väldigt stark känsla. Alltså vi gifter oss inte därför att vi ska ha en socialt tryggad ålderdom. Om ni möter någon som säger det, att jag har gift mig nu för att jag behöver trygghet inför ålderdomen, så tror ni inte att den personen är seriös, va? Eller överhuvudtaget, vi gifter oss inte därför att det är liksom, vi måste ju gifta oss, för hur ska man annars överleva på något sätt, va? Jag måste ju också få bli en del av ett nytt lantbruk och liksom av livet, det gemensamma livet, för att jag ska på något sätt funka och både få trygghet men också en plats i världen. Alltså vi behöver inte hålla ihop våra äktenskap idag heller av ekonomiska skäl eller av sociala trygghetsskäl. Vi har ju privatiserat livet oerhört medvetet, och i Sverige har vi ju genomfört det väldigt konsekvent också, va? Så att människor kan förenas och människor kan separeras utan att det blir ekonomiska katastrofer utav det. Det är ju inte okomplicerat, det vet vi. Men den här förändringen gör ju då att inte de här ekonomiska, sociala, yttre faktorerna. Det är ju inte ens våra föräldrar som bestämmer detta. Utan vad är det som bestämmer, motiverar oss till att bilda familj och leva tillsammans? Jo, det är ju kärleken. Och kärleken i den här starka, romantiska också, jag kommer tillbaka, det är känslan att man verkligen möter de människor som man älskar. Och den personen älskar mig. Och jag står inte och driver med det där. För jag vet hur fantastiskt det är. Men det är ju bara intressant att tänka för oss. Det är så självklart så vi kan inte ens tänka livet på ett annat sätt. Så det är ju bara värt att påminna oss om att de flesta människor i de flesta tider, i de flesta kulturer har inte alls tänkt på det sättet kring äktenskapet. Utan då har det varit familjen, släkterna som har gjort upp det och hittat bra eller mindre bra lösningar. Och sen får man lära sig att älska. Tredje punkten är ju att kvinnans roll förändrades. Och nu är jag ju tillbaka då i, egentligen formellt nu när jag pratar om det skiftet från bondesamhället till industrisamhället, så är det kvinnorollen väldigt starkt förändrades. Från att vara en självklar del i det här lantbrukets produktion och arbete och totala liv, så blev plötsligt kvinnan den som var hemma när mannen åkte till arbetet i industrisamhället. Och kvinnans kompetens då handlade väldigt mycket om att hon skulle vara den som hade förmågan att skapa det här ljuva hemmet som den trötte mannen kunde komma tillbaka till. Så hon blev på något sätt det hemmets prästinna, den som skulle värna om känslorna, värmen, det där i livet. Som egentligen kanske var det som var viktigare än yrkeskarriären även för mannen. Det har ju hänt någonting här, jag kommer tillbaka till det sen. Fina ord här då. Differentiering, specialisering och flexibilitet. Det är inte svårt att se att den här moderna kärnfamiljen som skapas i industrisamhället var en familj som var väldigt anpassad efter det nya industrisamhället. En liten enhet som kunde flytta dit arbetet fanns. Som passade på ett sätt för att fungera i ett industrisamhälle. Nästa bild så betonar jag då bara det här då, om vi tar nästa också rubriken där. Ja, du kan ta hela allt det så. Från industrisamhälle till K-samhälle. Att vi lever inte i industrisamhället utan vi lever i det här postindustriella. Eller som man ibland kallar det K-samhället, kunskapssamhället eller kommunikationssamhället, vad man vill ha för ord på det. Och det som har hänt från industrisamhället till det efterindustriella samhället är ju att den här flexibiliteten och rörligheten har ju bara ökat, va? Jag menar, om man tar snickerifabriken i Lenhovda så var ju den ideala arbetaren. Det var ju den personen som efter 7 år i grundskolan eller 9 år i grundskolan gick till snickern i Lenhovda och sa: hej, jag heter Roland. Jag vill jobba här. Och jag är en pålitlig och trogen person. Jag kommer nu att komma här 7 varje morgon tills jag går i pension när jag är 67. Alltid pålitlig. Håller alltid tiderna. Kommer att vara trogen. Och på många sätt känner ni ju, va? Det här är ju också den ideala folkrörelsepersonen i frikyrkan. Den som kommer varje söndag. Man vet, alltid kan lita på. Alltid är där. Inte flytta. Inte ens pensioneringen är. Ja, eller händer det någonting märkligt där? Det vet man ju inte. Idag, jag brukar ju också tjata om det som exempel, för det slog mig väldigt mycket också när jag satt och byggde upp Hyljepark folkhögskola och vi började anställa folk där, va? Och det bara slog mig. Tänk om det skulle komma en lärare med den attityden till mig idag. Hej, jag heter Roland, mig kan du lita på. Jag vill jobba här, jag kommer vara här varenda morgon. Du kan lita på att jag kommer vara kvar här till jag går i pension. Så skulle jag bli väldigt nervös. Och tänka, är det liksom, har den här personen inga ambitioner? Vad är det för liksom dönicke det här, vad man kallar det nu för tiden, det vet jag inte. Och det är inte bara så här, va, att då vi har förändrats personligen, utan det är ju också så här därför att vi lever på en arbetsmarknad som inte prioriterar trygghet utan prioriterar flexibilitet. Man vet inte hur länge ett företag överlever. Man måste ha kompetens så att man kan vara rörlig och flytta på sig. Man måste hela tiden utvecklas. Ett företag som bara står på sätt stampa på samma punkt överlever ju inte. Det måste vara utveckling hela tiden, va? Vi lever i ett samhälle med flexibilitet och rörlighet. Och det här ger oss, som jag sa om tiden, ökade möjlighet till förverkligande och tillfredsställelse. Fantastiskt. Men det är ju, som jag sa också igår, det var ju en skräckversion. Jag kan ju inte ens åka, inte nästan tänka tanken att jag skulle bo kvar i Lenhovda och ta över pappas sko- och klädersaffär i Lenhovda. Något så hemskt som att stå där och sälja sko och kläder i Lenhovda. Så det är... Det är ju, livet är ju så oändligt mycket på något sätt rikare idag med möjligheterna och så här, möjligheterna att göra och förverkliga olika saker. Min kära pappa, han kom ju inte längre till Köpenhamn. Det var det längsta utomlands han kom. Och jag brukar säga att det höll på att ta död på släktens historia också, för det var högertrafik på den tiden i Danmark men vänstertrafik i Sverige, så han höll på att ta död på hela släkten i en bil där. Och jämför liksom pappas liv med på något sätt mina möjligheter att vara i Afrika, Kina och så vidare, allt man har kunnat se och uppleva. Det finns ju en fantastisk rikedom i vår tid som man inte ska förakta, men som också ställer oss för stora frestelser. Och det skapar ett, framförallt det jag vill komma till då, det här att det har bara skärpt de här trycket på det som splittrar våra liv. Det är mycket starka krafter som på något sätt drar isär oss i vår tid. Jag menar, tänk att i det gamla bondesamhället, vilken press det var att inte bryta upp en familj. Va? vad det var dramatiskt om man skulle splittra en familj. Det var en oerhört social tryck på att man skulle hålla ihop. Och jag idealiserar inte det, för jag har också hört mammas berättelse om helvetet som det kunde innebära. Den kvinnan som inte kunde lämna, trots misshandel och förnedring, var trycket så stort som man kunde inte bryta upp. Men jämför det med att försöka hålla ihop en familj idag. Va? Det är nästan krafterna känns som att det är tvärtom. Trycket är på något sätt nästan på att vi om inte aktar oss, så går nästan på automatik att vi splittrar på varandra. Jag är på mitt arbete, jag utvecklar mina liksom kontakterna med mina arbetskamrater. Det händer massa där, min fru är där och jobbar med de människorna, möter de människorna, åker på den konferensen med dem och jag åker dit med dem. Våra barn drar iväg på andra saker. Det är en fantastisk utmaning. Och i många familjer så klarar vi ju inte ens av att se till att vi får någon kväll i veckan där hela familjen kan sitta tillsammans och äta kvällsmaten. Det är för att det är så mycket som splittrar vår tid. Och det paradoxala är då, va? Att de här sociala krafterna, det är så mycket i vårt samhälle som splittrar. Och det här handlar ju inte bara om familjen. Jag sa ju, berättade ju om Alu förra gången, och ni känner det ju minst lika påtagligt i församlingslivet, va? Vad svårt det är att hålla ihop en formande gemenskap när det är så mycket som drar oss isär. Och samtidigt så lovsjunger vi alltid, hela tiden, ständigt denna fantastiska kärlek. Så det är på något sätt, jag kommer till det snart, jag väntar med det förresten. Vi tar nästa bild. För det här är ju den här sociologiska förändringen i samhället, sociala förändringen, är ju då också väldigt tydligt kopplad till en ideologisk förändring. Alltså en förändring idémässigt hur vi tänker kring familj och sexualitet och kärlek. Och det här första skiftet från det romantiska från det bondesamhället till industrisamhället är ju väldigt tydligt kopplat till det här att romantiken slår igenom så oerhört kraftigt i vår kultur. Från, ja, jag kommer till det rena relationen, men först romantiken. Och vad är romantiken? Det börjar jag inte säga. Ja, du kan lägga ut bilden här nu. Jag har bara en tidig romantisk berättelse. Ni kan den, va? Romeo och Julia, Shakespeare. Du kan ta hela bilden, för jag ska göra det snabbt. Den här berättelsen om två Verona i Italien, två familjer som är dödsfiender, de två stora adelsfamiljerna i Verona, dödsfiender till varandra. Den ena har pojke, den andra flicka, enda barnen. Vad som absolut inte får hända, händer ju att de blir kära i varandra. Och det är den här omöjliga kärleken, va? Det som inte får hända, händer därför att de blir kära i varandra. Och jag behöver inte dra hela historien, det slutar ju med att de... Och det är intressant, det är en munk, prästmunk här som ska hjälpa dem att fly. Och misstolkas, och det slutar med att båda dör. Aldrig har det funnits, så här slutar pjäsen, Shakespeare spär. Aldrig har det funnits en historia om mer olycka än den här om Julia och hennes Romeo. Samma berättelse har ni läst i, ja, nu blir jag predikant, 1000 böcker, 10 000 filmer. Alltså på något sätt oändligt. Samma grundtema med lite olika variationer. Och vad handlar den här romantiken om? Om vi tar nästa sida, vad kännetecknar den och första punkten där? Romantiken beskriver kärleken som ett öde som drabbar oss. Flickan och pojken som inte får bli förälskade i varandra drabbas av kärlekens öde. Och det finns på något sätt ingenting som kan stoppa det, va? Det slår ner i vårt liv. Vi valde det inte, jag ville det inte. Det komplicerade livet. Men det var inget, det var det som hände, va? Ett öde som drabbar oss. Och det vet ni, alla sådana här romantiska berättelser måste ju ha det här liksom, lite av det här omöjligheten i sig. Man kan ju inte skriva om Stina och Pelle som var grannar och växte upp tillsammans. Och sen kom de på när de var 15 år att de nog kanske tycker om varandra. Och när de var 20 så... förlovar de sig, och 25 så gifter de sig. Det var ingen riktigt bra story. Utan det måste ju vara det här, va? familjekonflikterna eller svart pojke, vit flicka, invandrare, tjej, svensk överklasskille eller någonting. Va? Det här, ja, det där omöjligheten på något sätt. Va? Och då kommer ju till nästa punkten att det som ligger i det här, att man trotsar på något sätt alla hinder, det är ju en övertygelse om att kärleken är på något sätt det största som finns. Så när det här drabbar vårt liv så finns det ingenting som är viktigare än det, som får gå före det. Utan man väljer kärleken mot alla odds. Det är för att kärleken är det största och det finaste. Och nu har det drabbat oss och då finns det ingenting som kan hindra oss. Tron på den eviga kärleken som övervinner allt. Och i den här romantiska berättelsen är det också väldigt starkt den här oerhörda betoningen på kärleken. Och kan man inte tänka så här heller. Vad fantastiskt det är att vi har hittat varandra, att vi älskar varandra. Så låt oss nu hålla ihop så länge som det här känns bra. Utan romantiken var ju också väldigt starkt förknippad till att kärleken var det största. Och därför tänker man att jo, men det här kommer att hålla livet ut. Det här är det största, det finns ingenting som ska kunna ta det här ifrån oss. Den tredje punkten är också att sex är av underordnad betydelse i de här berättelserna. Det är liksom inte sexualiteten som är grejen med kärleken, va? Utan det är den här kärleksmötet. Djupa bekräftelsen av att någon älskar mig som jag älskar och så vidare, va? Konsekvenser av den här första punkten då. Det moderna frälsningsbudskapet. Och nu tar jag i, för nu säger jag också avgud. Jag brukar utmana folk att göra det här tankeexperimentet. Tänk dig att det kommer en rymdvarelse ner till jorden. Och som alla andra varelser så tänker ju den här rymdvarelsen att människor är ju alltid religiösa. Så det var intressant att se vad de tillber för Gud i Sverige. Och då tänker han, jo det bästa är ju att sätta på P4 eller vad det heter, P3 eller vad man lyssnar på, det var kanske gamla tiden. Och höra, vad heter den Gud som man lovsjunger? Gör det tankexperimentet en eftermiddag, sitta och lyssna på, vad är det för Gud som man tillber i populärmusiken? Så heter den guden 95% av gångerna kärleken. Jag har inte gjort tankeexperimentet så jag vet inte om min statistik stämmer. Men det är ju uppenbart om man tittar på vår kultur. Vad är det vi lovsjunger i sånger? Vad är det vi sätter vår förhoppning till? Så inte står man och lovsjunger. Jag ska lyckas i arbetslivet. Jag ska bli en framgångsrik företagare. Utan vi lovsjunger kärleken. Att vi ska få, att kärleken ska drabba oss. Att jag ska hitta någon att älska. Vi knyter fantastiskt, alltså det är det jag säger, att det, jag säger avgud nu inte därför att jag raljerar över detta och tycker det är smålustigt eller någonting att folk blir förälskade, utan det jag säger det är att vi knyter fantastiskt stora förhoppningar till kärleken. Det betyder så oerhört mycket i våra liv att längta efter kärlek, uppleva kärlek eller att inte få uppleva det, vilken tragedi det är för oss, va? Den andra konsekvensen av det då är ju att det här ger en ganska dålig grund för att leva vardagen tillsammans. Och ni vet ju, de romantiska filmerna slutar ju nästan alltid innan vardagen börjar. Länge så var det ju som i Shakespeares roman att det slutade med döden. För egentligen är den verkliga kärleken omöjlig. Så det slutar med att de älskade dör. Eller så blir det ju sen, det är ju lite för tråkigt slut det där, man. Så vi slutar ju ofta lyckligt, men det slutar ju innan så här. Isak föds, så att säga, i mitt fall. När vaknätterna börjar och blöjbytena och allt det där, va? Eller tänk den här oerhörda drömmen, förhoppningen på kärleken som man kan ha sen som kvinna då. Så 3 år senare så vaknar jag till, upptäcker att jag bor i en trerummare i ett bostadsområde i utkanten av någon stad, går ensam hemma med 2 skrikande barn och mannen är på jobbet. Och det finns inga känslor kvar. Jag är bara trött och frustrerad. Vad har jag då med mig för gudar som hjälper mig att hantera livet? Va? Och det ligger ju tredje punkten, någonting som vi som kristna aldrig får glömma. Att det som är det främsta kännetecknet på avgudar, det är att förr eller senare så sviker de oss alltid. De kan lova fantastiskt mycket, men förr eller senare så sviker de. Nu när vi kan ta nästa bild, början på den. Det är ju uppenbart då att vi lever nu i en tid som inte längre präglas utav industrisamhället. Och jag tycker också att man kan se att vi håller på att göra ett också sånt där ideologiskt skifte i vårt sätt att tänka kring sexualitet och kärlek i vår kultur. Det vi går, och jag plockar nu då ett ord från en väldigt känd engelsk samhällsteoretiker som heter Anthony Giddens, som skrev min bok, den är ganska gammal nu, 20 år gammal, men jag tycker, som på svenska heter Intimitetens omvandling, men som jag tycker sätter fingret väldigt tydligt på det här skiftet, ideologiska skiftet. Och han kallar då detta att vi går från en romantisk syn till att betona den rena relationen. Och jag vet inte om det är rätt ord, men jag tycker det är ganska belysande. Och då säger han, skillnaden mellan romantiken och den rena relationen är de här fyra punkterna. Som ni ser här på sliden då. Kärleken är inte ett öde utan autonomt val. Alltså i större och större utsträckning så vill vi inte tänka våra liv som någonting som drabbar oss. Utan vi mer och mer tänker livet som någonting jag väljer. Och jag brukar tjata om det här väldigt tydliga skiftet i vår kultur också. Att när jag var ung så var ju den största nästan sådär. Om man verkligen skulle vilja skämta sådär, driva med någon inför svensk sex eller någonting, så var det ju att sätta in en kontaktannons. För att kontaktannonsen signalerade på något sätt att ingen ville ha mig, hjälp, jag är desperat. Idag så är ju detta, kontaktannonsen är ju nästan den bästa tv-såpa-idén man kan tänka sig. För ihop ett antal människor, låt dem lära känna varandra och låt se vilket par som passar bäst ihop. Bonde söker fru eller någonting. Va? Alltså det vi mer gör detta till rationella val. Vilka passar ihop och vilka passar inte ihop och vem väljer jag? Det renodlar, säger Giddens, familjens betydelse ännu mer, att det handlar om den rena relationen. Alltså det har inte med det här sociala ekonomiska frågan, utan det handlar om att två människor antagligen finner varandra och tycker att du och jag, vi älskar varandra, vi passar ihop, vi berikar varandras liv, så låt oss leva tillsammans. Och eftersom det är ett val så blir det också för det tredje ett villkorat kontrakt. Man brukar tala om den förhandlande familjen. Alltså mycket mer nu att när man själv har kontroll över livet, va? Det är inte kärleken är inte ett öde som drabbar mig, utan det är någonting jag har valt. Vi två har valt att flytta ihop. Då har man också ingått ett kontrakt som oftast har, säger Giddens, i alla fall i liten text, att det här kontraktet är giltigt så länge det befruktar våra liv. Kommer vi till en punkt där det inte längre berikar våra liv, så kan vi avsluta den här relationen och ge varandra frihet att gå vidare i nya relationer. Sambo har jag skrivit, är ju dess institutionella uttryck. Alltså att vi lever tillsammans, inte det, för på något sätt samhällsstrukturer och samhället kräver det, att det finns sociala normer som vi ska rätta oss efter. Utan vi gör det därför att du och jag har valt det ihop. Vi behöver inga yttre sanktioner för det. Va? Utan vi väljer detta och vi väljer det så länge det berikar våra liv. Och säger Giddens för det fjärde då, att i vår tid så har också sexualiteten en helt annan avgörande betydelse. Alltså en relation som inte funkar sexuellt är inte en relation som är på något sätt värd att uppehålla. Därför att sexualiteten är så viktig för oss. Att få sexuell tillfredsställelse och sexuell njutning är så viktigt i livet. Va? Så det måste en relation ge. Och funkar inte det, så är det antagligen väldigt lite skäl till att uppehålla relationen. Det här är ju... Vi lever, och jag tycker det är ganska tydligt att vi lever så i en tid där både romantiken och det här andra sättet mer utifrån autonomi börjar prägla vårt sätt att tänka kring sexualitet och relationer och hem och familjen. Och den moral som då blir fundamental i det här sättet att tänka familj och sexualitet, det är ju individens fri- och rättigheter. Att varje människa är en autonom, fri individ som har rätt att forma sitt liv på det sätt som den människan vill, så länge man inte förstör och hotar andra människors friheter. Och det här vet ni hur djupt det, alltså detta är den viktigaste moraliska övertygelsen vi har i vår tid. Varje människas autonoma frihet och rättighet att få välja det liv som den personen själv vill. Man ska få tro på vilken gud man själv vill. Man ska få välja den sexuella samlevnadsform som man själv vill. Man ska få välja det yrke som man själv vill. Reinfeldt har inte rätt att gå in och bestämma över mina autonoma val så länge jag inte skadar någon annan. Och det är utifrån den väldigt starka moraliska övertygelsen blir så obegripligt när man plötsligt möter en EFK-pastor som inte tycker att exempelvis två samkönade människor ska leva ihop. För det finns på något sätt i det här tänkandet ingen logik till att förstå det. Men om de här två personerna fritt har valt det båda två och det båda tillfredsställer deras liv och berikar deras liv, varför i hela världen kan du sitta och säga att det är fel? Alltså det är nästan på totalt obegripligt utifrån liksom det här moderna sättet att tänka. Tittar man på RFSL, queer-teori och annat, så är det ju en oerhört stark betoning på detta. Varje människas rätt att få forma och gestalta den sexualitet och den familjeliv som man själv vill så länge det inte skadar andra. Logiken är ju självklar. Om det är en man och två kvinnor som väljer detta då? Nej, alltså egentligen, i grunden finns det inga resurser i vår kultur att i längden ifrågasätta det som en giltig samlevnadsform. Vad har jag nu? Nästa bild. Sexualitetens privatisering är en lögn. Vi kan stoppa det. Det här, både romantiken och rena relationen, bygger på den här föreställningen att familj och sexualitet har gått ifrån den offentliga världen till att bli min privata angelägenhet. Det är våran ensak. Och det här tror jag ni känner igen alla pastorer. Vad svårt det kan vara att sätta sig ner med ett ungt par och diskutera deras val av samlevnadsform. Det är för att man stövlar in i det mest privata, det som är våran ensak. Varför lägger du dig i det som är våran ensak? Det är fantastiskt djupt i oss, den här splittringen mellan offentliga och det som är min egen privata ensak. Va? Och samtidigt är ju detta en fantastisk lögn. Att vår sexualitet och familj är en privat sak. Det jag har försökt visa er är ju att det bara, och nu tycker jag mig säga väldigt drastiskt, att det nästan bara är en reflex av samhällsförändringar och ideologiska förändringar i samhället som gör att vi tänker och väljer det vi gör. Och jag kan ju illustrera det på ett exempel kring sexualiteten. Vad är det där för bild jag har nu hittat? Jag kommer inte ihåg vad jag googlade på den gången. Men det är väl intressant när man ser den där någorlunda modesta bilden då, va? Och sen inser man att det var ju en reklam för jeans. Det är ju jeansreklam. Och då kan man ju börja förundras över om man sätter sig och tittar på tv, på reklaminslagen, bläddrar igenom en tidskrift på reklamen och slås utav denna nästan totala sammankoppling utav sexualitet och reklam. Vad har hänt i vårt samhälle? Har sex blivit på något sätt någon spegling av att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Det var, vi tar nästa punkt här. Sexualitet, spegling av konsumtionssamhället. Att vi börjar tänka kring sexualitet ungefär som vi tänker kring att köpa nya kläder. Det skulle vara häftigt att gå och shoppa och köpa nya kläder. Det var inte riktigt Roland Spjut har pratat om det. Ungefär samma sak kan vi tänka. Jag skulle behöva ha en sexuell kick nu. Vad kan tillfredsställa mig? Vad finns det för filmer? Vad finns det för någonting jag kunde göra för att hitta tillfredsställelse? Så istället för att gå på varuhuset så surfar jag runt på nätet eller hittar någon på konferensen eller vad det kan vara för någonting. Va? Har det till och med gått så långt så att sexualitet nästan har blivit en vara vi köper för att tillfredsställa våra egna begär? Är vi så genompräglade av det samhället vi lever i? Det är väl inte så farligt. Jag har dragit tre punkter här under nu. Jagets njutning blir också pornografins tingliggörande. Jag hade igång, han är väl inte här nu, Erik Lackabang som skrev ett arbete som student för mig omkring pornografi. Och det bara, han visade detta så tydligt att jag, min lilla frikyrkoperson, tycker att pornografins stora problem. Om jag sitter och tittar på porrbilder hemma så blir ju jag ohelig. Men han vände på perspektivet och sa, vad gör du med de tjejerna du tittar på? Är det inte det som är problemet? Och självupptagen med vår egen lilla rättfärdighet, höll jag på att säga. Men vad gör du med de tjejerna du tittar på? Vad är du med och bidrar till som gör de här kvinnorna till varor som är utlagda för försäljning? Vad händer med deras människovärde? Vad händer med de stackars andra punkten? Vad händer med de människorna som inte når sexuell tillfredsställelse? Vad mycket frustration det finns i denna värld. Som så sällan skrivs några artiklar om. Och det är inte bara kanske inte nå sexuell tillfredsställelse för att ingen valde mig. Ingen ville ha sex med mig. Utan det kan ju också vara så att den som valde att ha sex med mig, den jag trodde älskade mig, var en person som utnyttjade mig och kränkte mig. Vad mycket trasighet det finns. Å andra sidan så finns det också, precis som inom konsumtionen också, va? Överkonsumtion av sexualitet. Sexmissbruket då. Så man börjar ju få sådana här AA-grupper nu också för sexmissbrukare. Hela mitt liv blir ruinerat för det är bara uppfyllt av att jag söker sexuell tillfredsställelse. Jag orkar inte, liksom fyll mina nätter. Hänger jag det framför nätet, jag orkar inte gå upp till jobbet dagen efter. Man. Alla avgudar sviker. Om livets största, häftigaste sak är sexualitet. Då är det sant det jag kan ibland uppleva när jag sitter och tittar på tv. Att vi lever i en fantastiskt fattig kultur. Om det är det häftigaste som finns i vår kultur, sexualitet, då lever vi i en erbarmligt fattig kultur. För finns det inget större i världen, då är det ganska fattigt i längden. Mot detta då, innan vi går och fika, jag får ju fortsätta min förskjutning. Så bara några saker till. Eller skicka med dig en sak nu till fikat. Och jag tar, om vi tar första meningen där. Vi som församling måste vi A och O i det här. Sluta tänka livet utifrån det här oerhört kraftiga uppdelningen mellan privat och offentligt. Den första kyrkan växte i världen därför att man formade nya hushållsgemenskapen. Man byggde ett nytt rike utifrån sina hushåll. Så Guds rike tog på något sätt kropp i den här världen genom att det formades nya hem och nya hushållsgemenskap i det romerska riket. Och det är så vi måste tänka. Och inte minst i en splittrad tid, om vi ska återövra ett heligt liv, så kan vi inte tänka att det är pastorn som ska bygga Guds rike på söndagen under gudstjänsttiden. Utan då måste vi på något sätt återövra en vision av att vi bygger ett nytt rike genom våra kroppar, genom vår sexualitet, i våra familjer, i våra hushåll, i våra hem. Där växer någonting annorlunda fram. Hem och familj måste ses som en del av den formande gemenskapen. Och därför så är ju det svåra när vi diskuterar i offentligheten saker som homosexualitet och sambo, alla de här frågorna, är ju nästa sak det här då, att vad det handlar om, det är inte bara frågan, tycker vi det är rätt eller fel att leva ut homosexualitet, utan det är en krock mellan två olika sätt att tänka kring etik och moral. Det ena sättet att tänka helt bygger på detta, att vi tänker utifrån individens frihet och rätt att välja det egna, det liv som på något sätt berikar och tillfredsställer den personen. Och vi vill tänka sexualitet och familj utifrån ett annat perspektiv, där vi säger, hur kan mitt liv vara med och ge kropp åt Guds rike i denna värld? Det är inte min privata område, utan det handlar om hur vill jag att min kropp, min familj, de vänskapsrelationer jag bygger ska vara med och gestalta Guds rike i den här världen. Och ska vi komma till den frågan, då måste vi återigen landa i den här dagarnas, om vi tar sista raden där, tema för de här dagarna. Ska man få fatt på det, då måste man hitta pärlan som motiverar en sån omvändelse. Vad är det som gör att jag till och med skulle vilja tänka min sexualitet utifrån Guds rikes perspektiv? Det förutsätter ju att jag har hittat en pärla som är större än sex. Att jag har hittat en pärla som till och med är större än den här överväldigande romantiska kärleken, som sätter in mitt liv i ett annat sammanhang, som gör att jag skulle vilja forma mitt liv utifrån ett annat centrum. Vad är den pärlan? Och där går vi och fika! Jag gör sådana här cliffhangers, så får vi se.